Nu ska vi be Gud om nåd. Och vi ber att han lägger sin mäktiga välsignelse till det vi läser idag. Och för att vi på något sätt ska rekapitulera lite vad vi har hört och kunna återvända till det i tanken och se hur det hänger ihop. Det är ju så att alla evangeliska sanningar hänger ihop som en guldkedja där ingen länk får fattas. Så läser jag faktiskt ifrån första Petrusbrev 1, ända från vers 17 till vers 25. Från vers 17 till vers 25. Om ni ropar fader till honom som opartiskt dömer var och en efter hans gärning, så vandra här i Guds fruktan under er tid som främlingar. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Ni är ju födda på nytt. Inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Ty allt kött är som gräset, och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort, och blomman faller av. Men Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er. Käre Herre, välsigna detta ditt eget ord på våra hjärtan och till våra hjärtan. Låt oss få uppleva dess kraft och dess förvandlande makt och dess skönhet. I Jesu namn ber vi. Och allt folket sa det. Amen. Naturligtvis är det vers 22 vi ska stanna inför. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Ni har renat era själar. Petrus placerar den här meningen i perfekt form. Alltså, ni har renat. Han kan ta för givet att de troende har börjat rena sina själar. Att de grundläggande har upplevt en rening i sin själ och att reningsprocessen i deras liv har börjat. Hur kan han ta det för givet? Jo, för att Guds ordet redan har fått ett första och grundläggande insteg i de troendes hjärtan. Annars skulle de naturligtvis inte vara troende. För att vara troende är att vara född av tilltalet ifrån Gud. Född av evangeliet. Född av Guds ord. Naturligtvis genom Guds verkande kraft. Det är samma ord som födde dem på nytt. Ni la ju märke det. Ni är ju födda på nytt. Det är samma ord som har fött dem på nytt. Som nu ska börja rena deras hjärtan. Och utan att denna reningsprocess slår igång. Utan denna grundläggande rening av vad vi tror på. Vad vi tänker på. Vad vi håller för sant. Vad vi håller för det. Så har det inte skett någon frälsning. En verklig frälsning är ett reningsverk ifrån Gud. Och en verklig frälsning slår igång en reningsprocess, det som Bibeln kallar för helgelsen, som ska göra oss rena från allt som är Kristusfrämmande i tanke, ord, gärning och egenskap. Och som ska rena oss till att vi blir mer och mer lika honom som är den rene och rättfärdige Jesus Kristus själv. Själens renhet, det låter vackert, eller hur? Själens renhet. I Frälsningsarmén har vi vår fana med de tre färgerna. Den röda färgen talar om blodet, den gula färgen talar om elden, den heliga andes kraft. Och den blå färgen ska symbolisera just själens renhet, heligheten, som är Guds helighet och som också blir de troendes helighet när den helige ande verkar. Det är alltså själens renhet det handlar om. Och hur står det i förhållande till Guds ord? Jo, naturligtvis är det att allt orent har med lögn att göra. Den mest orene av dem alla, Satan själv, kallas för lögnens fader. Och det finns ingen sanning i hans mun. Så ju längre bort från sanningen du kommer, desto närmare Satan kommer du. Och desto längre bort från Gud, desto längre bort från renheten kommer du. Men ju närmare sanningen du kommer, desto närmare Jesus kommer du, desto närmare renheten. Renheten i tanken är en tanke fri från lögn. Renheten i orden är ord fria från lögn. Renheten i känslorna är känslor fria från lögnaktiga attityder och impulser. Så själens renhet handlar om att få lögn utbytt mot sanning. Den lögn som vi levde på, att det inte fanns någon Gud, att vi inte behövde frälsning och att Jesus inte var viktig. Den lögnen byttes ut mot sanningen och då renades våra själar. Då fick vi rättfärdigheten i Kristus. Då blev vi frälsta. Lögn utbytt mot sanning. Det är en del av själens renhet. Man skulle kunna uttrycka det också: synd, alltså allt som är utanför Guds målsättning med våra liv, utbytt mot helighet, som är Guds målsättning med våra liv. Eller, om man vill säga det i andra termer, gudlös egoism utbytt mot andens frukter. Och alla de här tre sakerna, lögn utbytt mot sanning, synd utbytt mot helighet, gudlöshet utbytt mot andens frukter. Det är egentligen uttryck för samma sak med olika ord. Att själen renas. Så, vi kan alltså inte räkna med själens renhet och seger över lögnen och lögnens fader om vi inte kapitulerar för sanningen. Sanningen är ytterst sett Kristus själv. Och den grundläggande reningen, den sker i våra liv när vi kapitulerar för Jesus. Att komma till tro, att bli frälst, handlar om en inre kapitulation inför Gud som skapare, Jesus som frälsare och heligande som hjälpare. En inre kapitulation. Och det är en kapitulation inför sanningen, för Gud är all sanningskälla. Jesus säger själv: jag är vägen, sanningen och livet. Och den helige ande kallas för sanningens ande. Så att kapitulera för Kristus, kapitulera för Jesus, är att kapitulera för sanningen. Och när vi gör det så kapitulerar vi också inför hans undervisning, inför hans ord. Jesus kallade det gamla testamentet för Guds ord, och vi vet att han också bjöd sina apostlar att förkunna genom den helige andes inspiration. Så både gamla testamentet, evangelierna och alla andra böcker i nya testamentet är Guds ordet, Guds sanning, vilket vi är kallade att kapitulera inför. Genom att börja tänka, reagera, agera, prioritera och planera. Det var mycket era där på slutet. Tänka, reagera, agera, prioritera och planera utifrån vad ordet säger, ordets sanningar. Då börjar den här medfödda böjelsen för lögn och lögnen att trängas tillbaka i oss. Vi blir mindre och mindre förljugna. Vi sätter mindre och mindre tro till lögnen. Och detta trängs tillbaka i oss. Och Jesus själv börjar verka i oss med sin ande som ett gudomligt reningsverk. Det sker när vi börjar kapitulera inför ordets sanningar. Guds reningsverk börjar fungera i oss, börjar pulsera i oss. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen. Lyda, här finns en aktiv attityd, en aktiv handling, en aktiv inställning hos de troende som den helige ande ger oss nåden att gå in i. Men den måste vara aktiv och medveten ifrån oss. Att lydnad, det är någonting aktivt hos oss. Det är märkligt att ordet lyda på svenska faktiskt kommer ifrån ordet lyssna. Lytte säger man i Norge, eller lyde skulle man säga i Danmark. Och det är alltså att lyssna och att följa det man har hört. Det är därifrån tanken kommer. Så ordet lyda kommer egentligen från ordet lyssna. I grekiskan heter det här ordet hypakoje. Och ordagrant betyder det att underhöra. Eller att underordna sig vad man har hört. Så förutsättning för lydnad är alltså att man har hört. Då först kan man lyda. Med andra ord, lydnad är en respons till någon som talar. Lydnad och lyhördhet hör ihop. Så vi kan inte räkna med någon lydnad om vi inte är lyhörda för sanningen. Hör du det? Vi kan inte räkna med någon lydnad om vi inte är lyhörda för sanningen. Och då blir det följaktligen inte heller någon själens renhet. Vi behöver vara lyhörda för vad Bibeln säger om varje enskild sak. Och lita på Gud, att hans ord har någonting att säga i alla de saker som vi behöver veta någonting om här på jorden överhuvudtaget. Att Guds ord är tillräckligt, enligt andra Timoteus 3, 16 och framåt, för att Guds människa ska bli fullt färdig, välrustad till allt gott verk. Vi måste ha förtroende för att Guds ord kan tala till oss om varje enskild sak. Och inte bara slänga oss med enskilda favoritbibelord som vi bygger upp som en samling favoritsanningar. Nej! Hela Guds rådslut, all undervisning om alla områden i livet ska vara en hjärtesak och en passion för oss. Om vi vill vara lyhörda för vad Herren har att säga på alla områden av mänskligt liv. Och om vi vill ha denna själens renhet som Petrus pekar på i sitt brev. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen. Bibeln räcker till för det här. Jag nämnde tidigare andra Timoteus brev 3, 16-17. Det står så här uttryckligen. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Och kan man komma längre än så? Fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Så bort med all pseudolitteratur. Bort med alla tillägg och alla fråndrag. Låt skriften få tala. Någon kanske reagerar på att det står hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning. Och det betyder alltså inte att det handlar om att vi i skriftens namn ska aga eller göra någon illa. Utan det är helt enkelt så att det betyder inget annat än förmaning. Alltså en kraftig förmaning i ord som ska forma vårt inre och leda oss från det som är fel till det som är rätt. Lägg märke till någonting här. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen. Renhet i själen ställs i Bibeln aldrig i förhållande i första hand till känslomässiga kristna upplevelser. Ingen så att säga känslomässig katarsis som det kallas för ibland i vissa kretsar. Renhet i själen ställs inte ens här i relation till bönen. Och absolut inte till späkningar eller avlat eller bot eller botgörelse eller goda gärningar på något sätt. Ingenting sådant nämns. Vad är det som ställs i förhållande till själens renhet? Jo, ordets sanning. Många kristna går så att säga till botbänken för att de intuitivt känner att de behöver rening. Det kan vara på vilket område som helst av livet. Och visst, de får ju förlåtelse. Och de får ju rening genom Guds förlåtelse och Guds nåd. Förlåtelsen är en dimension av reningen. Skuldregistret blir återigen så att säga uppdaterat, som utplånat. Vi får än en gång ställas inför att våra synder är förlåtna på grund av att Jesus har betalat priset för dem och utplånat dem genom sin död på korset. Men trots denna upplevelse av förlåtelse så har många kristna emellertid svårt att behålla renheten och passionen, för att deras kristna liv bygger på känsloupplevelser och sensationer och någon sorts ständig brottning med sitt samvete istället för en djup visshet och övertygelse om vad ordet säger och en djup villighet till lydnad inför vad ordet säger. Jag menar att vi behöver gå ett steg vidare, inte bara ständigt leva i en känslomässighet av att vara förlåten, utan komma in i den djupare reningen som det innebär när Guds ord får börja forma våra liv, våra tankar, våra ord, våra gärningar, vår etik, våra värderingar, våra prioriteringar och allt det som jag nämnde tidigare. Detta är vad Petrus säger: Ni har renat era själar i lydnad för sanningen. Själen kommer annars att drivas tillbaka in i sitt fläckade tillstånd om vi inte bygger våra liv på den kristna sanningen och har de kristna sanningarna klara för oss. Det finns ingen annan inneboende kraft som den helige ande använder. Ingen annan inneboende kraft som klarar detta. Bara de mäktiga kristna sanningarna kan rena själen, ge oss själens renhet. Man kan inte förneka sanningen, förneka Guds ord och förneka vad Gud har att säga på livets olika områden och samtidigt säga att man har en ren själ. Det står ett likhetstecken mellan en ren själ och en lydnad för ordets sanningar på alla livets områden. Låt oss ta några exempel. Om vi inte tagit emot sanningen om till exempel vem den enda sanne guden är. Om vi inte har kapitulerat inför det första budet: du ska inga andra gudar hava jämte mig. Så kommer vår tillbedjan av Gud inte vara ren och odelad, utan den kommer ha en bismak av missuppfattningar, otrygghet och kanske till och med visa sig vara avguderi i det att vi tillber en bild av Gud som inte är sann. En Gud som vi själva har uppfunnit. En Gud som vi har skapat utifrån våra favoritegenskaper om hur en Gud ska vara. Bort med allt detta! Låt oss ta emot sanningen om vem den väldige, ende, sanne guden är och tillbe honom sådan han verkligen är. Om vi inte gör det kommer en kluven tillbedjan att skapa problem och skapa depression i vår själ. Det kanske till och med kommer att visa sig att vi har andra gudar vid sidan av Herren. Ett annat exempel: om vi inte har en klar uppfattning om vem Jesus Kristus, vår frälsare, är. Om vi inte har en klar uppfattning om vad han har gjort och vad han har gett, så kommer vi att präglas av otydlighet och osäkerhet. Och vi kommer aldrig stiga ut i den makalösa frihet som evangeliet om Jesu identitet och verk utlovar. Vi kommer att tvingas leva i osäkerhet, utan frälsningsvisshet och utan frälsningsglädje. Om vi inte har tagit emot sanningen om vem Herren Jesus är, så kommer vår kärlek till honom och vår lydnad mot honom inte att vara ren, utan det kommer att vara blandad och slarvig. Det kommer att vara Jesus hit och Jesus dit, men ingen djup, kärleksfull vördnad. Om vi inte har fått en biblisk undervisning om den helige ande, då kommer vi att med största sannolikhet tillskriva honom egenskaper, aktiviteter och fenomen som är helt främmande för Bibeln. Och under tiden vi gör det så kommer vi att missa hans sanna verk. Och naturligtvis stå där tomma, förvirrade och befläckade. Låt mig ta fler exempel. Om vi inte har en klar uppfattning om var den heliga vägen går, om hur ett heligt liv ser ut enligt skrifterna, så kommer vi gång på gång att trampa in på världsliga minfält. Vi kommer att skada oss och vi kommer att göra oss själva andligt invalida, dysfunktionella och passiva. En sann uppfattning om helighet och heligt liv är oerhört viktig. Om vi inte får en biblisk undervisning om vad Gud har lovat oss i detta livet respektive i det kommande, då kommer vi att rikta felaktiga förväntningar på Gud och vi kommer att bli besvikna och vi kommer också samtidigt att missa de verkliga välsignelserna, det som han verkligen har lovat, och allt detta helt i onödan. Jag tar ett par exempel till. Om vi inte får en klar uppfattning om vad Gud önskar se hos oss när det gäller församling, församlingsliv och den inbördes kärleken och engagemanget i Guds verk och Guds församling, så kan resultatet även på den punkten bli katastrofalt. Och detsamma gäller naturligtvis många, många andra områden av både enskilt och gemensamt liv, både i hem och församling. Allt som har med tjänande och själavinnande, alltså att evangelisera och vinna människor, allt sådant behöver också vara förankrat i den goda läran, förankrat i vad ordet lär oss, vad det ska innehålla och hur det ska gå till och vad som ska vara drivkraften bakom det hela. Då finner vi vila, balans och kraft i uppgifterna och sedan kan vi ge Gud äran för hela verket. Nu har jag bara tagit några riktigt stora områden. Guds identitet, Jesu identitet, den helige andes identitet, helgelsen, församlingslivet och evangelisationen. Bara några såna här mäktiga saker som uppfyller Guds rike. Och på alla dessa områden så behöver vi rena våra själar och ta emot sanningen, kapitulera för den och leva det liv som Gud har bestämt för oss. Då blir vi en väldoft inför honom och då blir våra liv en lovsång till honom. Då gör vi allt till hans ära. Slutligen, lägg märke till vad som blir resultatet för ett folk som väljer att rena sina själar i lydnad för sanningen. De börjar vandra i uppriktig kärlek. Visst var det så det stod? Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Resultatet av renade själar i lydnad för sanningen, det blir uppriktig kärlek. Och det kan naturligtvis inte finnas något bättre när det gäller församlingsliv eller evangelisation. Kärleken är överlägsen. Den kärlek som frigörs, broderskärleken, den uppriktiga av rent hjärta. Lägg märke till detta, rent hjärta är en makalös universal medicin från himlen för varje kår, varje själavinnare, alltså varje aktiv kristen och all tillbedjan. Kärleken är den rätta drivkraften för allt Guds verk. Lägg märke till att Petrus påpekar att den kärlek som frigörs ur det rena hjärtat är en uthållig kärlek. Älska varandra uthålligt, säger han. Ordet för uthålligt här är ektenos, som betyder ihärdigt. Och i grekiskan kan det översättas både ivrigt och stabilt. Och det här är lite intressant, för de här två orden brukar vi ställa i kontrast till varandra. Antingen är människor ivriga eller så är de stabila. Men här möter vi alltså en kärlek som är både ivrig och stabil. Det är både Gud som klarar av det. Och den kärleken ska Guds församling vara märkt av, när den har renat sin själ i lydnad för sanningen. Så, en frälsningsarmé renad av de kristna sanningarna är en ren frälsningsarmé, en stark frälsningsarmé, en konsekvent och uthållig frälsningsarmé. En frälsningssoldat som är uppfylld av de kristna sanningarna är ivrig och ihärdig i sin kärlek och skapar en optimal och trygg miljö för både tillväxt, läkedom och evangelisation. Amen.